Ni lyssnar på Memory Lane Podcast.
Hur mycket hinner en människa med under ett liv egentligen? Ganska mycket. Fråga bara 101 år gamla Ingegärd. Hon har flytt från ett annalkande världskrig, vårdat sårade soldater vid finska gränsen och skrivit flera böcker.
Nu ska ni få höra samtalet mellan Ingegärd och världens första omvända röstassistent.
Tänker du ofta tillbaka på ditt liv?
Jag tänker nog mera nu bara, hör du. Jag är inte så mycket att tänka tillbaka. Jag hinner inte heller riktigt. För att det är så mycket på gång hela tiden. Så det låter konstigt, men att det är väldigt mycket på gång. Och jag tror att det man har haft, det har man haft. Och det, man är tacksam för det. Och det är klart att jag då tänker. Men inte så där att det är någon drift eller vad jag ska säga. Utan jag befinner mig nog nu. Jag brukar säga det, idag är idag. Jag brukar ofta säga det, idag är idag. Det är det man har, tycker jag.
Berätta om kriget i Tyskland år 1939.
Det mest spännande var ju då när jag skulle därifrån. För det var ju inte så många båtar och jag sprang ner i hamnen. Och då fick jag se en svensk båt, det var en väldigt dålig skuta som kallades för Östersjöns spöke, för den var så dåligt skick. Men jag sprang ombord där och så frågade jag, ska ni gå till Stockholm? Ja, sa kaptenen. Och jag frågade, får jag följa med? Den skulle gå på kvällen. Ja, flicka lilla, det går så bra, så sa han. Och på det viset så kom jag tillbaka bara några dagar innan krigsutbrottet. Så det kanske är mitt mest spännande. För hade inte den båten varit, då kan det ha dröjt länge, och så, jag vet inte. Och där jag bodde då, den här svenska sjömanskyrkan, den bombades ju sen. Och jag hade ju mycket grejer kvar, det cykel och noter, jag spelade piano på den tiden. Och det bombades ju, så jag har sett bilder av den bombade kyrkan. Och jag vet, där under ligger mina grejer då. Ja. Så det är nog en stark känsla jag har där.
Hur påverkade kriget dig?
Det påverkade mig otroligt. För att i och med då att jag åkte från Tyskland och såg då trupptransporterna som var på väg och hörde de här hans propagandatal. Det påverkade mig oerhört och jag var väldigt god vän med många tyska, både pojkar och tjejer. Och pojkarna där, de var ju väldigt rädda att komma ut. De kom ju ut i kriget och flera av dem stupade, det vet jag. Så att jag påverkades oerhört.
Hur gick det till när du blev skickad till Norrland?
Och där, bortåt Morjärv, där var det baracker som låg så där. Där vi olika människor skulle basa för olika. Jag skulle basa för en barack som hade två salar. Och i den ena skulle det vara sårade tyskar. Och i den andra skulle det vara sårade finska soldater. Så att, och det blev ju så också. Det var ju blev ju oerhörd upplevelse. Mycket sorg också, för att många var ju så svårt sårade och de dog ju. Jag var på en minnesstund då det stod 11 sådana här vita kistor då. Och de här pojkarna hade man hjälpt till då att vårda kort tid kanske. De var ju väldigt skadade. Men det var en stark, oerhört stark upplevelse.
Berätta om ditt livs kärlek, Torsten.
Ja, han var gullig, absolut. Jo, han var det. Jag älskar honom, Torsten. Jag älskar honom. Och det har varit väldigt svårt sen han dog då. Att när man är van vet det under så långt liv att leva två tycker om varandra. Men livet är ju inte oändligt. Det är ändligt.
Vad var hemligheten bakom ert långa förhållande?
Det tror jag var tolerans. Jag tror väldigt på tolerans. Just det där att var och en gör vad den vill göra Och om man inte säger nej, nej, vi ska göra det här, vi ska göra det här. Utan att var och en känner, man kan gå på teater med kompisar, eller den ena andra kan gå på något annat med kompisar. Och sen går man ju gemensamt på mycket också. Men just den där tror jag att toleransen, det är det viktiga. Att man inte är som där häftplåster, vad ska jag säga.
Känner du dig ensam?
Jag har inte känt så mycket av ensamheten. Jag blev, Torsten dog ju 2015 och då blev jag ju ensam. Jag hade inga barn. Men jag har haft ganska mycket vänner hela tiden. Och väldigt gulliga släktingar. Så att jag har inte känt mig så där att nu är jag ensam. Utan jag har kunnat, de har kommit och jag har kunnat gå bort. Så att nej, jag har inte upplevt en vad ska vi säga, negativ ensamhet. Man vill ju vara ensam ibland. En positiv ensamhet. Man vill kanske samla sig och man vill göra dittan och datan. Men nej, den där negativa, ja, än har jag inte känt den, men den kan komma. Men nu bor jag ju kollektivt och det tycker jag är väldigt bra.
Har du vänner som känner sig ensamma?
Mina jämnåriga vänner, de är döda allihopa. De är döda faktiskt. Så att jag har ju en god vän, en engelsk tjej som är 91 år. Men hon känner sig inte ensam heller, det gör hon inte. Så att nej, jag har inte upplevt det där att någon av mina vänner har klagat över att jag är en ensam och jag är bortglömd. Det har jag inte behövt.
Hur är det att åldras?
Ja, hörru du. Det är både en tillgång och en nackdel. Det är väl en tillgång så att man tar inte åt sig av saker och ting så där, utan man har distans till väldigt mycket, det har man. Men sen har man också kroppens förfall och det kan vara väldigt jobbigt, att man vill ju vara som vanligt, man vill kunna gå fort och vara väldigt på alerten, och det får man ju acceptera när man blir så här gammal, som man blir nästan 101, vet du. Allting går ju så långsamt, undan för undan. Man åldras ju inte från en dag till en annan dag, va? Utan man åldras ju från det hela tiden så där. Så man märker det ju knappast förrän man är riktigt gammal. Men samtidigt är det ju så, här sitter jag då, är 101 nästan, och känner mig som en tjej. Jag tror att jag vill tjej. Du är ju tjej. Ja, men jag är väl också tjej. Men, så det tycker jag är roligt. Att man har kvar hela livet i sig. Så att, nej, jag känner mig ofta som en tjej. Det gör jag. Man gör det. Och det är det som är det fina med åldrandet. Att man kan göra det. Faktiskt.
Hur är det att skapa nya relationer i din ålder?
Nej, men man lär ju känna de som sitter vid samma bord. Där blir man ju bekant. Och sen är det så, vet ni här, att många, vi kom ju in som gamla och sjuka. Jag var ju 100 när jag kom in, så de dör många. Så man har, jag fick en väldigt god vän här som jag hann, var väldigt god vän med ett par månader. Sen dog hon väldigt hastigt, hon var 82 år och sånt där. Så man får räkna med att de dör. Man sitter vid samma bord och man har det gulligt sådär. Och så ett till så är de borta. Så är det ju, eftersom vi kommer in som gamla och sjuka då.
Berätta mer.
Ja, jag hade liksom inte tänkt, mig in i det där, men då när den här Kerstin som hon hette dog, som jag tyckte väldigt mycket om, då kände jag att ja, men så här är det, så här kommer det vara, och det ska man nog ta som naturligt, att inte göra något märkvärdigt av det, utan så är det nu, så är det den här, man hoppar ju i livet, jag tycker man är olika lådor från början, man hoppar från den ena lådan till den andra, och nu är man i den lådan där sånt händer, och då får man ta det faktiskt.
Är det viktigt att ha någon att prata med?
Det betyder mycket att kunna prata. Det är viktigt, det behöver man. Torsten har ett syskonbarn, Kristina, som är min allra närmaste. Hon är som min dotter och vi pratar ju oerhört mycket. Och hon är väldigt ofta här och hon hjälper med allt möjligt. Jag har fler av Torstens syskonbarn som är mycket, mycket bra. Det är viktigt, det behöver man, absolut.
Hur var din barndom?
Den var lycklig. Jag hade ju mamma och pappa. Min pappa var disponent i ett företag. Och jag hade en bror. Och ja, jag tyckte det var mycket kärleksfullt. Och på den tiden, då lekte ju barn. Man hade ju kompisar. Jag tycker man var väldigt mycket ute och lekte. Och man rörde sig väldigt mycket fritt hela tiden. Så att, nej. Den var väl en ganska normal svensk barndom. Jag tror det. Men det roliga är ju, nej, det är en rolig historia, att man kunde ju bestämma lite själv som barn. Jag var ju bara 6 år då. Ja, jag hade väl fyllt 6. Och så hade min lekkamrat som var 1,5 år äldre, hon hade börjat småskolan. Och då blev jag väldigt ensam och tänkte, men det här går ju inte. Men det gick väl 1,5 termin och då fick jag för mig, nej, jag ska också börja skolan. Och då gick jag upp till småskolan, jag visste ju precis var den låg. Och jag knackade på dörren, ni vet det här 20-tal, knackade på dörren och så öppnade, gick in och neg. Och så lärarinnan säger, kommer du? Ja, säger jag då. Och så får jag se min lekkamrat. Och hon och en annan flicka sitter i samma bänk. Det var ju bänkar för 2 då. Då springer jag fram till min lekkamrat och hon reser sig. Och jag hoppar in i bänken emellan de 2 och sätter mig där. Och låtsas som jag hör dit. Och jag fick sitta kvar hela dagen. Och lärarinnan sa, jo, du får komma tillbaka. Så att jag fick, hon prata med mina föräldrar. Så att jag började skolan på egen hand. Mitt i en termin, och det var på våren då. Och sen sa hon när det var examen att du får inget betyg för du har ju bara gått ett par månader. Men du får flytta upp. För jag kunde läsa och skriva då. Och så jag fick flytta med klassen. Så det var ganska roligt. När man tänker på nutiden då, hur noga det är när barnen ska börja skolan. Då går de inte upp på egen hand och bestämmer. Nu vill jag börja och niger och sätter sig bara. Så var det på 20-talet. Men jag fick vara ihop med min lekkamrat. Och det var det viktiga.
Hur skulle du sammanfatta livet med en mening?
Att veta hut. Nej, men att vara, vad ska vi säga, inte ta något så där självklart. Och sen uppleva, tycker jag, att alla vi människor, vi är lika ändå. Och vi är på ett sätt i samma båt. Men varför jag sa veta hut, det var det att det var så roligt. Det är från politikerna det uttrycket. Det var ju utfrågning eller det var sån här förhör. Och då var det väl Lidbom som var då justitieminister kanske. Och så var det Anders Björk som var, han var nog han måste ha varit politiker då. Sen blev han landshövding i Uppsala. De var i polemik med varandra och blev väldigt arga. Och då säger, jag tror det var Lidbom som sa till Björk då, vet hut. Och det där gick ut. Det var jätteroligt. Jag kommer inte ihåg vad Anders Björk sa. Han sa något elakt också. Men till slut sa då Lidbom vet hut. Att han skulle lära sig. Så det där är politikerna. Nej, jag menar mer att jag har lärt mig det, att kanske ändå vara rätt ödmjuk inför livet. Det får man vara så. Det tror jag man måste. Sen tvingas man nog att ta livet som det blir. Man tvingas ju också många gånger. Och kanske särskilt då kroppens, när kroppen inte funkar och sådär, att man ändå kanske försöker att vara lite tålmodig. Jag tror det, man måste.
Är du rädd för döden?
Jag är inte orolig för döden, för den tycker jag är så naturlig, och det är en fin sak att döden finns. Det är en absolut nödvändig sak. Alltså den tycker jag, den upplever jag nog som någon slags skönhet nu. Men nu när man är 101 år då, ungefär, då upplever jag nog döden mer som en skönhet. Och ja, att det är en fin sak, att det finns en avslutning, absolut.
När känner du dig lycklig?
Jag blir ganska glad när jag ser någon av mina vänner här nu, när man kommer och liksom så där pratar, att de skiner upp och blir glada. Då blir jag lycklig. Då blir jag lycklig faktiskt. Så det är väl mycket det där hur vi kan påverka varandra. Det kan nog göra en lycklig, jag tror det.
Vad skulle du ge för råd till ditt 15-åriga jag?
Håll ut. Genom livet.
Ni har lyssnat på Memory Lane Podcast.